Om du brukar röra dig på landsvägarna i Nyland eller framförallt i egentliga Finland, så har du troligtvis vant dig vid att spana efter rådjur och vitsvanshjortar längs vägrenarna. Är man ute i skymningen får man på vissa ställen vara på helspänn för att upptäcka minsta rörelse vid vägkanten. Och tyvärr händer det allt oftare att chauffören inte har hunnit reagera då hjortdjuren plötsligt springer ut framför motorhuven. Så många har de här klövdjuren nu blivit. Och i fjol skedde knappt 13 500 trafikolyckor med vilt. I år har olyckorna ökat ännu mer, så här berättar Statistikcentralen. Frågan är vad man kan göra och vem det är som bär någon form av ansvar för att se till att den här utvecklingen svänger, åtminstone inte fortsätter så här. Det här ska vi titta närmare på idag i slaget efter 12, och jag heter Maria Nylund. Med oss här för att diskutera vad man kan och vad man borde göra åt det här har vi Jörgen Hermansson. Välkommen.
Tack, tack.
Du är viltplanerare vid Viltcentralen i egentliga Finland, och du har stenkoll på hur mycket djur som rör sig i skogarna.
Ja, vi får se.
Så har vi Juha Valtonen från Trafikskyddet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni jobbar som bekant för att göra trafiken både tryggare och säkrare vid Trafikskyddet. Och så har vi också trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang från Näringstrafik- och miljöcentralen i egentliga Finland. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag hoppas titeln blev rätt där. Det är ni vid NTM-centralen som kan fatta konkreta beslut om hur landsvägarna kan göras tryggare, till exempel genom att justera hastighetsbegränsningar och annat. Om vi börjar med att försöka beskriva situationen just nu, och jag börjar med dig, Jörgen Hermansson. Hur mycket vitsvanshjort och rådjur finns det längs kusten i svensk Finland just nu? Vad skulle du säga?
Vi har ju mest vitsvans, mindre klövvilt i egentliga Finland, västra Nyland. Och sen så har vi på andra sidan Helsingfors i östra Nyland betydligt mindre, riktigt markant mindre. Och sen är det också betydligt gläsare upp längs med kusten, svenska Österbotten. Jämfört med egentliga Finland så är det väldigt lite gjort. Om vi ska försöka bolla fram med siffror, man pratar ju ofta om en vinterstam. Uppskattningsvis 30-någonting tusen vitsvanshjortar i egentliga Finland hade vi. Och i vintras så hade ju kalvar, det har kommit då 20-25 kalvar till. Så att då har vi liksom för tillfälle 50 000 i egentliga Finland. Och jag skulle säga ungefär samma täthet här i västra Nyland, men sen då betydligt mindre sen då österut och norrut.
Så det här med jordskrockor är ett bekymmer främst i? Just i de här områdena, västra Nyland och egentliga Finland.
Ja, och kring huvudstadsregionen också. Tavastehus, Satakunta, södra Satakunta på den här sydvästra sidan om Tammerfors.
Just det. No, det speciella med egentliga Finland, här finns det allra mest, har jag förstått. Och att vi inte har, som du berättade tidigare, att vi har inte sådana här avgränsade lokala förekomster, något gäng som finns här och där, utan de finns mer eller mindre överallt. Stämmer det här?
Det finns hjortar överallt i sydvästra Finland, speciellt egentliga Finland. Vi är väl det enda landskapet som befinner oss i en sån klimatzon helt och hållet, där det är väldigt tjänliga förhållanden. Men också ur ett egentliga finländskt perspektiv så är det ju upp mot gränsen mot Tavastland och Satakunta som det ändå finns mest. Så att Tavastland, norra och södra Tavastland, egentliga Finland, där i de gränstrakterna så är det liksom allra tätast. Och det var ju där dit som de hämtades i tidernas morgon.
Mm, just det. Men den här stammen, den fortsätter att öka, och det är förstås säkert ganska bra för de här hjortarna att det har varit så pass varma vintrar till exempel. Eller vad beror det på att de ökar?
I grundförutsättningarna är goda. Alltså de är vinterkänsliga på, eftersom de söker sin mat från markskikte, buskskikte. Liksom ner. De måste komma ner till marken för att äta, vilket gör att när man rör sig liksom in i mellersta Finland eller Savolax eller så vidare bortåt, så har vi för hårda vintrar för dem helt enkelt. Medan i sydvästra Finland så är ju vintrarna alldeles utmärkta. De är dock anpassade för vinter också till en viss del. Så att nu är det. Och korta vintrar, ingen snö, framförallt ingen snö. Och ett mosaikartat landskap med åker och skog som producerar jättemycket jordmat. Där är ju grundorsaken till att det finns, just finns mycket av dem. Ja.
Mm. No, nu är det ju så att jägarna jagar vitsvanshjort som aldrig förr. Man beviljar rekordstora licensmängder varje år här. Nu har man gjort de senaste åren. Och ni levde i tron att ni hade liksom lyckats decimera den här stammen i fjol. Men sen kom statistiken över hur många trafikolyckor som de facto har skett nu då i år. Om man ser på statistiken så visar den att trafikolyckorna faktiskt hade ökat dessvärre och inte alls minskat. Hur stor kalldusch var det här för jägarkåren?
Jag vet inte, för jägarkåren, för mig var det åtminstone en kalldusch, eftersom det var viltcentralen på vår byrå här i Åbo som gör det här. Och vi har tillgång till de här siffrorna, eftersom det är ju där, man skriver ju in alla de här olyckorna i ett system. Och det här är ett sätt att i början, innan jaktsäsongen, kontrollera att hur mycket olyckor hade skett då liksom på föråret. Och det ger en indikation, man jämför det med tidigare år, så ger det en klar indikation på stammarnas storlek och förändring. Och enligt då den officiella stamuppskattningen som kom här tidigare i våras från Naturresursinstitutet, som baserar sig också på trafikolyckor och baserar sig också på bytesstatistik och så vidare bortåt. Så den skulle han visa att hjortstammen skulle ha gjort en liten krok neråt, också i egentliga Finland. Och dit har vi ju strävat. Vi sköt än en gång ett rekordantal hjortar och stamuppskattningen visar en krok neråt, så att det var det som vi strävade efter. Sen då så inför jaktstarten här så drog vi ihop statistiken för årets början och vi hade 25% ökning, så att det var ju ingen rolig.
Stammen har ökat med 25%.
Nej, det kan man inte säga, men vi kan inte förklara den där ökningen i krockstatistiken. Man kan hitta olika förklaringar. Det var ju helt snöfri vinter. Hjortarna samlades inte, de rörde sig säkert mera. Först kanske man kunde tänka sig att coronatrafiken skulle ha minskat på grund av corona, men kanske det fanns ändå mera trafik. Så man kan hitta olika förklaringsmodeller, men som säkert har en viss betydelse, men en 25% ökning i hjortkrockarna kan svårligen förklaras på något annat sätt än att vi har mera hjort.
Allt det här arbetet hittills så har säkert lett till resultat, men inte så stora resultat som man skulle ha.
Det är klart att resultatet har gett resultat. Vi har ju strävat under flera år att få stammens först liksom tillväxten att avta och att avstanna och nu då minska, men dessvärre inte.
Vi ska ta in er andra också här. Juha Valtonen som jobbar alltså vid trafikskyddet. Vad skulle du säga? Hur stort problem tycker du att hjortdjurerna börjar vara i trafiken?
Jo, hjortdjurkrockar, det är ett stort problem, speciellt i sydvästra Finland där den här stammen är, så vi hörde just. Men vitsvanshjort är lyckligtvis mindre djur än älgen och rådjur är ännu mindre, så krocken med dem följer vanligen bara materiella skador. Men antalet krockar här är väldigt rejält, över 10 000 per år, 13 000. Och i värsta tiden på hösten det kan vara över 50 krockar per dag. På så sätt för trafiksäkerheten hjortdjuren är ett problem, men på personskadornas synvinkel älgen är ännu större hotet.
Man ser inte så hemskt mycket älgar i sydvästra Finland nu. Jag undrar om det finns något samband här, att de hjortdjuren på något vis tränger undan älgarna. Jag vet inte om det kan
stämma. Nej,
så är det inte.
Nej, okay. Så är det inte.
No men Juha Valtonen, du skickar statistik åt mig som alltså visar antalet trafikolyckor med dels rådjur och dels vitsvanshjortar, och där jämför man då början av det här året med samma tid i fjol, och den statistiken visar alltså att hjortolyckorna i januari var 880 stycken i hela landet, det är en ökning på 42%. I februari skedde 523 olyckor och det var en ökning med 100% drygt jämfört med samma tid i fjol. Och i mars skedde 470 olyckor och det var också en ökning med 30%. Vad tänker du om de här siffrorna?
Jo, det var ju överraskande. Stammen av hjortarna uppskattades att vara mindre än ett år tidigare, så vi hörde. Men jag tror också att den här krocksantalen här måste ha någonting att göra med det att förra vintern var så mild och varm och hela södra Finland var snölös hela vintern. Då djuren var kanske mer i rörelse än i vintrarna tidigare. Och kanske det var en orsak att det sätter så mycket mer krockar. Men det kan vara också att uppskatten om stammen har varit underberäknad.
Ja, det var ju en speciell vår på många sätt som vi också var inne på här redan, att i mars kom sen den här coronapandemin och mängden trafik på vägarna minskade ganska kraftigt. Hur mycket mindre bil körde vi under coronavåren, alltså under april och maj? Vad vet man om det?
Från hälften av mars Finland stängdes och trafikmängden som mätas på huvudvägarna droppade dramatiskt. Det senare halvdelet av mars mätade nästan 20% minskning för hela månads trafikarbete, och i april trafiken var mer än tredjedel mindre än förra år i samma månaden. Och i maj började det småningom återkomsten närmare normalen, men ännu trafiken var cirka 20% mindre än i fjol. Mm. Och denna trafikminskning skulle ha synts i mängden av trafikolyckorna också.
Men det här syns ju inte så hemskt mycket i antalet hjortolyckor, utan de facto så, du sa här alltså att vi det fanns 30% mindre bilar i farten i april, men ändå ökar hjortolyckorna med 6% jämfört med i fjol.
Jo, så sen på våren i april eller maj, det troligen kan inte vara vidare beroende av vinterförhållanden, så förmodan att stammen måste vara mycket större än beräknad former grunden.
Ja, i maj skedde det sen jättemånga hjortkrockar, 1250 stycken. Det här är ändå lite mindre än samma tid i fjol, så där kom faktiskt ett litet trendbrott. Och det ska sägas att i augusti i år så hade det skett ordentligt färre olyckor jämfört med samma tid i fjol. Och man får räkna med att den här statistiken nu har hängt med, att det inte finns någon fördröjning. Vad tänker du, Jaakko Klang från Näringstrafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland? Vad kan man dra för slutsatser av den här hjortkrocksstatistiken?
Jag tänker att situationen är allvarlig och trenden är dålig. Och man bör också komma ihåg att den värsta säsongen av djurolyckor i år just börjar oktober till november. Och jag tänker att åtgärder för att avhjälpa situationen är nödvändiga och alla berörda parters bidrag är viktigt. Någon måste göra nu.
Någon måste göra någonting. Hur stort problem tycker du överlag att hjortdjuren är i trafiken? Vi hörde här Juha Valtonen som ändå påminner om att det här är mindre djur än en älg till exempel. Hur stort problem tycker du att hjortdjuren är?
Om jag tänker om statistiken i Egentliga Finland år 2019. Det hände hjortkrockar 2000, rådjurkrockar 1000 och älkkrockar 117. Och vi vet att risken att personskador är alltid i krockar, så jag tänker att det är också stor trafiksäkerhetsproblem i Egentliga Finland. Och de beräknade kostnader för älgolyckor i samhället är också stora. Totalt i hela Finland 92 miljoner euro per år.
Just det. Ja, det är ju förstås ett så jättemycket större djur, älgen. Jörgen Hermansson, maj månad är tydligen en ganska farlig månad att röra sig, eller med tanke på de här hjortolyckorna. Och så småningom när hösten blir mörkare, oktober, november, så blir det farligare att röra sig på vägarna. Varför är just de här månaderna så farliga med tanke på just den här risken att krocka med ett hjortdjur?
Man ska vara lite försiktig med att dra allt för stora växlar på enskilda månader och bara en. Man måste se ett lite större, längre perspektiv, men det, för att se de här trenderna. Det som är ju alldeles säkert är ju att när det gäller hjortarna så är oktober och speciellt november den allra värsta månaden. Och då är det som händer är ju då att då har vi brunsttiden för vitsandshjortarna. Så du har en rörelse i stammen. De rör sig mycket helt enkelt för att söka partner och speciellt ser man en markant ökning av hjortbockar som ju då söker upp hindarna aktivt. Och det här sammanfaller med den allra mörkaste tiden och där mörkret faller när människorna rör sig mest på vägarna, på morgon och på kvällen. Så det här är liksom den kombinationen. Sen när man kommer till maj så finns det en viss rörelse där också. Att hjortarna är mer stillastående på vintern, sparar energi, rör sig så lite som möjligt, medan sen när april-maj kommer så rör de sig tillbaks ut och sprider sig jämnare i landskapet, och den här rörelsen syns säkert också. Mm. Men det finns liksom inte någon sån här speciellt som man kan jämföra med oktober-november. Nu är det ju det som är det allra värsta.
Just det, och det är på kommande här så småningom. Mm. Juha Valtonen från Trafikskyddet, du var redan lite inne på det här då, alltså att hur farligt det är att krocka med ett hjortdjur. Jag tänker nu på mig själv som bilist att om det nu springer fram en hjort framför min bil så blir jag ju skrämd förstås. Och det där. Jag menar, att hur stor är risken att jag nu kör av vägen eller att det händer något sån här personskador? De är tydligen inte så vanliga i alla fall.
Jo, så jag sa det tidigare, hjortkrockarna är vanligast materiella skador utan personskador. Per år i polisrapporterade trafikolyckorna, det är någon 30-50 personskadade i olyckorna med hjortdjur. Och under de senaste 10 åren det är inga dödsfall rapporterat. För jämföring vid älgkrockar har varit 1-3 dödsfall och 100-150 personskadade per år.
Just det. Betydligt farligare. Du nämnde ändå tidigare här just motorcyklister till exempel, som en grupp som är utsatta då. Alltså att för dem kanske en hjortkrock kan bli riktigt farlig.
Jo, det är klart att oskyddade motortrafikanter är i större fara i krocken med djuren än de som är skyddade inom plåtskyddet i modern bil med säkerhetsbältena, krocktestade karosseri, krockkuddarna och så vidare. Omring lika många personskador per år händer för motorcyklister som för de som reser till bilen enligt statistiken om polisrapporterade olyckorna. Även ett par mopedister har årligen krockat och skadat sig med hjorten.
Och där är man ju oskyddad. Ja, på vissa områden i skärgården till exempel så finns det ju så mycket vitsandshjortar att jag har hört om personer som har krockat med dem på cykel också eller till och med krockat med dem på joggingturen. Då finns det rätt så tätt av dem. Det där, ja, vi har redan varit inne på det här att det är väldigt, eller det har faktiskt inte skett ett enda dödsfall då i en sån här hjortkrock. Det där. Men djure skadas ju givetvis om man krockar med det, och så måste man ta hand om det. Och här kommer då jägarkåren in. Berätta Jörgen Hermansson, hur mycket jobb har jägarna med det här att leta upp skadade djur efter en krock?
Det är alltså jägarna som gör det. Vi har ett system där det inte finns något som heter jaktvårdsföreningar, som är lagstadgade föreningar som har vissa uppgifter. Och till de här uppgifterna hör bland annat att där jägarna är så att säga kollektivt medlemmar. Och att köta om den här eftersöket och omhändertagande av hjortdjur, älgar som har blivit mindre hjortdjur och älgar som har blivit under bilar så hör till det här. Och det är alla de olyckor som finns där. För att när man krockar med ett hjortdjur så ska man ju ringa då 112 och rapportera det här. Och då går det samtalet sen då de uppgifterna går vidare till speciella personer som då de finns ute i jaktlagen och de kan finnas som har sina områden som de sköter om det finns en alarmtelefon som sköter. Och så rycker de ut då det där och tar hand om det här. Avlivar dem om de måste och sen då finns det något att ta tillvara så får de göra det. Annars så grävs de ner med de här djuren.
Men hur svårt är det att hitta ett sånt här skadat djur? Brukar de kunna springa iväg långa vägar eller hur går det till?
Både och ett rådjur eller en mindre hjort blir som regel på plats om det träffar. Bilen är så pass mycket tyngre och de dör eller blir så allvarligt skadade att de finns på vägrenen eller vägkanten är precis att man kan hitta dem utan att gå desto större. Men att ett stort antal, nu kan jag inte säga exakt, men säkert 20%, 30% så måste man söka efter och då söker man då med hund, en spårhund. Och när man kommer fram till djuret så avlivar man det. Då.
Hur länge letar man innan man ger upp? Hur ofta händer det att man inte hittar det här skadade djuret?
Nu är det säkert 10-15% av nu tar jag lite från hatten jag har inte de siffrorna nu här framför mig, men att nu händer det att man inte hittar dem sen ofta när man sen då hittar skelett av djur i skogen så är det ofta ett krockdjur som man inte hittar. Det är väl det kanske den vanligaste orsaken.
Mm. Vad tycker du, Jakob Klang från Näringstrafik och Miljöcentralen, du var inne här sa redan tidigare att någon borde göra någonting. Vad tycker du att man kan och borde göra åt hjortdjuren av den här växande stammen?
Först och främst det viktigaste är att minska antalet hjortar och rådjur. Mm. Det är först. Och jag tänker att jakten bör intensifieras på att beståndets tillväxt stannar och vänder till att minska. Så målet bör vara en klart mindre population av hjort och rådjur.
Jörgen, ni måste intensifiera jakten. Vad säger du till det?
Ja, det är klart, jag håller ju med Jakob. Det är ju här, det är det som vi har sysslat med. Man måste kanske komma ihåg att jakt är frivillig verksamhet. Det finns ingen som kan ge order åt någon att gå ut och skjuta. Det finns ingen som får lön för att gå ut och skjuta. Utan det finns ju ett samhällskontrakt där jägarna sköter den här biten och samhällets strävan, också jägarnas, jägarkårens strävan är att ha hjortdjurstammar i balans. För det är ju också jordbruksskador och andra skador som påverkar den här frågan.
Nu stängde vi en dörr här i studion. Jag undrar vad det här ljudet var.
och som sagt, målsättningen är ju exakt densamma. Och därför är vi ju bekymrade. Det har vi varit flera år, men det var ju en kalldusch får vi väl säga. Att den här statistiken visar olycksstatistiken gick stick i stäv mot det som stamuppskattningen visades. Men vad kan vi göra just nu? För det första har vi ju tittat på den här statistiken, förra årets statistik, för att få en uppfattning var vi ligger. Och vi har ju försökt hålla i planeringen, avskjutningsplaneringen som ju har skett här på våren och så ansöker man om licenser och så vidare. Och hela den här processen går inte ut på att begränsa antalet licenser, att hur mycket ska vi inte bevilja, utan hela processen, planeringen går ut på att få jägarna att ansöka om tillräckligt med licenser. Och det räcker till att skjuta egentligen Finland. Om alla licenser utnyttjas så kommer vi upp till 27-28 000 djur. Och enligt all rim och reson så borde det räcka. Men vi sköt 19 000 djur i fjol. Det kräver nog en hel del omställning att verkligen gå in för en sån här ökning.
Ja, hur skulle det gå till? Kan man på något sätt ålägga jägare att jaga mera?
Man kan delta i olika diskussioner i radion där sån här saker tar upp. Det hjälper, hoppas jag.
Att inspirera då
till... Inspirera och verkligen förklara hur landet ligger. Och att det finns ingen orsak, och det har jag sagt i flera sammanhang, att det finns ingen risk i att skjuta så här mycket hjortar. Att det finns ingen risk att stammen skulle dyka eller förstöras eller försvinna. Det finns ingen risk att vi utrotar hjorten. Men det finns en risk att stammen är mycket större än vad vi eventuellt tror. Så att, och det är ju det som nu har tydligtvis realiserats här.
Ja, du menar att det kanske har funnits en tanke bland jägarna också att man inte vågar ändå sen skjuta så mycket för att som man kanske skulle haft kapacitet till för att man är rädd att stammen ska bli resursen försvinner.
Det är en mycket sund inställning att man inte ska ta mera än vad naturen finns, men det är, vi måste få en inställningsförändring.
Nu var det någon Jörgen. Som ville säga.
Jörgen.
Ja.
Är det möjligt att betona jakt i närheten av olycksplatser?
Det har
eller vad du tänker om restriktioner för utfordring och placering av utfordringsplatser bort från vägar?
Det här är också en del som vi har sysslat med en hel del. Dels utfordringen är ett kapitel för sig, men den här grundrådgivningen som vi går ut med att starta jakten nu i förrgår, och det har skjutits redan långt över 100 hjortar. Och börja nära vägarna, börja tidigt nu när det är ljust och förhållandena är goda. Och tänk över utfordringsplatser så att de minskar på olyckorna och inte ökar. Placerar man en utfordringsplats eller en viltåker strategiskt sett dåligt, så kan det öka på hjortarnas rörelse över vägar. Placerande med rätt så kan det minska.
Hur ofta är de dåligt placerade då?
Det finns ingen statistik på det, men man ser ju ibland att det finns såna.
Så inga såna vill vi ha. Det var en bra poäng. Finns det andra tankar ni har, Juha Valtonen och Jaakko Klang, om vad ni skulle önska från jägarkåren?
Nej, men vi måste komma ihåg att föraren kan också göra någonting, och det är mycket viktigt att observera sidorna av vägen, särskilt på ställen där träd eller buskar växer nära vägen. Och om krocken händer, det är nyttigt att ha det här 112-appen i mobilen, så att den här olycksplatsen är klar.
Jaakko Klang från Näringstrafik- och miljöcentralen, så har ni ju viss makt ändå att göra vissa åtgärder, till exempel sänka hastighetsbegränsningar. Hur hög tröskel har ni för att göra en sån åtgärd?
I vissa fall har minskade hastighetsbegränsningarna fastställts för rådjurfaruområden, men detta fungerar i princip, men inte alla bilister följer dessa begränsningar. Och tidiga vinterhastigheter i dessa områden har också övervägts. Jag tänker också att hastighetsbegränsningar måste vara trovärdig för att motivera trafikanterna att följa den.
Vad menar du med det?
Jag menar det att när du är på väg, när du inte ser hjortar och rådjur och älg, så bilisten tänker att det är ingen risk.
Och
väghållaren kan inte sätta riskområden 60 km per timme eller sådana också lägre hastighetsbegränsningar.
Ja, är 60 en sån här psykologisk gräns på något sätt för vad en
bilist tål? Ja, det är mycket låg i riksvägarna.
Ja. Vad tänker du, Juha Valtonen från Trafikskyddet? Vilka åtgärder skulle du vilja att man skulle ta till?
No, jag kompar det här Jakos sa det att det är viktigt att det här märkningar och begränsningar är sådana att bilisten förstår att där är risken och
hur ska man förstå det då?
Ja. Va?
Hur ska man få en bilist att förstå att det finns en
sån risk? Ja, du menar att det kan inte vara 100 kilometer märkat faran eller hjortfaran för säkerheten. Det måste vara just det här platsen där det kommer över vägen skarpt som möjligt.
Begränsa de här avsnitten där man faktiskt sänker då hastigheten. Vilken effekt har sådana här varningsskyltar då? Är det någon som bryr sig om dem? Har de effekt? Ja, vad säger Jakob Klang?
Jag tänker att de flesta bilister bryr sig inte om LH-jordvarningar, även om deras placering är baserad på certifierat och betydande olycksplatser. Och om det finns många varningsskyltar och farozonen är långa, effekten av skyltarna kommer att minska. Och det är mycket svårt att ändra attityder hos bilister. Vad menar du, Juha? Är du samma mening?
Ja, den bästa är att man ser den här djuren och sen den har effekten några kilometer, men hur snabbt glömmer bilisten att det var risk?
Men det är alltså så att de här varningsskyltarna placeras ut på vad var det du kallade, Jakob Klang, sådana certifierade eller på något sätt alltså sådana exakta områden där man har bokfört många olyckor.
Ja. Och jaktorganisationer har konsulterat oss. Så olycksplatser, det högriskplatser i trafik.
Vi har ju ett välfungerande system och samarbete. Vi har suttit på otaliga möten med Jakob och funderat på de här sakerna och andra saker. Och det tycker jag att det är viktigt att poängtera att målsättningen är densamma. Att det här vill vi uppnå och jag tror också att Jakob kan hålla med om det att det här är inte första gången som vi har de här frågorna och viljan är god men det finns så många parametrar som inte vi kan kontrollera från myndighetshåll ska vi säga utan det är långsiktigt arbete och gjort hjortarna har ett jättestort tillväxtpotential.
Ja, var tror ni att det här ska sluta? Hur mycket kan den här?
Ingenting växer till himmelen, men det finns fortfarande ur ett hjortperspektiv så finns det inte mycket hjort. Vi kan åka till Wisconsin i Amerika och titta. Så att vi pratar om en hjorttäthet. Nu då vinterstam 30, det finns ungefär 1 miljon hektar i egentliga Finland. Och 30 000 hjortar så blir det 30 hjortar per 1 000 hektar. I ett hjortperspektiv så lever de fortfarande i en väldigt oas fylld med mat. Så det gäller att lägga på ett kol och föda många kalvar för nu är det läge för det. Det finns mycket mat åt alla. Men att det... Samhällets Finland är byggt är skadekänsligt. Dels när det gäller jordbruk och skogsbruk framförallt, men och trafiken har när det gällt hjortarna naturligtvis har diskuterat med Jaakko att ur ett trafikskyddsperspektiv så är det ju alltid ett bekymmer med hjortarna. Mm. Men nu är det ju de här senaste, under de senaste liksom 5 åren som det har skett en, liksom en radikal ökning i stammen trots våra goda föresatser. Och jo, vi är mycket, mycket oroliga för att tillväxtpotentialen finns där. Och det handlar ju inte bara enbart om att skjuta flera hjortar. Vi har ju gått då från knappa 10 år, från 2012 sköts det tror jag 10 000 hjortar drygt, och nu sköts det i fjol 2019 20 000 nästan, så att en fördubbling av avskjutningen. Ur ett jägarperspektiv så är det ju ett jättemycket till som man har kommit fram till, men det tillväxten har dock varit större. Mm.
Helt kort, Jörgen Hermansson, vi måste sluta för vår tid tar slut, men alldeles kort ska jag vilja fråga dig att kan man tänka sig att någon gång, om det här fortsätter den här utvecklingen, att man går in för någon slags yrkesjägare eller någon annan som får lön för att jaga, försöka komma åt den här stammen?
Du kan ju prata med finansministern hur mycket pengar vi har för det. Om vi börjar det är en helt fullständigt orealistisk tanke.
Just så. Med det här kan vi avsluta dagens slaget efter 12. Vi får se hur hösten blir. Ta det försiktigt i trafiken, ni som rör er i de här djurstäta områdena. Tack så hemskt mycket till Jaakko Klang från Näringstrafik och Miljöcentralen i Egentliga Finland, Juha Valtonen från Trafikskyddet och Jörgen Hermansson från Viltcentralen. Jag heter Maria Nylund.